Vi kan ju verkligen se att coworking är trenden. Det bolagen efterfrågar är ju verkligen så här flexibilitet i kubik.
Då lyssnar du på ett nytt avsnitt av Heja Framtiden med Christian von Essen. Idag spelar jag in från United Spaces, Torsgatan 26 i Stockholm. Och sitter här med United Spaces vd, Emelie Mannheimer. Välkommen hit.
Nej, men tack.
Tack för att du fick komma hit.
Ja, tack för att du är här.
Fantastiskt. Vi har ju haft lite samarbete på gång genom åren. Innehållssamarbete, och vi har gjort event och föreläsningar och lite allt möjligt. Och därför tänkte jag passa på att sitta ner med dig och höra lite om coworkingens framtid och United Spaces framtid.
Mm.
Kan vi börja med att definiera lite vad United Spaces är och vad ni står i dagsläget?
Ja, men vi är ett coworkingbolag och finns i Sverige på 5 olika orter. Vi finns i Stockholm med 4 anläggningar och finns i Göteborg, Helsingborg, Uppsala och Malmö.
Och ägs av Castellum, fastighetsbolaget, till 100%, som jag förstår. Så det är bara deras fastigheter som gäller?
Nej, det är inte det. Vi köptes inte av Castellum 2019, men United Spaces har funnits sedan 1999.
Jaha.
Ja, så vi var ju, United Spaces var ju pionjärer i coworking-branschen. Så vi grundades 1999 och har vuxit sedan dess och finns liksom från en anläggning till idag 10 stycken anläggningar runt om i Sverige. Vi köptes då av Castellum 2019, och anledningen att vi inte finns bara i Castellum fastigheter är ju för att expansionen skedde innan, helt enkelt. Och också att vi, ja, det har inte varit så att vi bara tänkt så, utan vi utgår ju mycket från läge och vart vi vill vara och sådär. Så det är lite utspritt.
Just det. Mm. Och ni har ingen heller uttalad så här profil med vilka bolag ni vill jobba med, utan ni är ganska öppna, känns som.
Ja, men exakt. Och precis, det finns ju de som jobbar på det ena sättet och ber nischa sig. Man kan tänka Norrsken och Sohaus, lite den typen av aktörer.
Mm.
Men vi har inte det, utan vi vänder oss till alla typer av bolag. Sen kan man ju märka på vissa anläggningar koncentrerar sig en viss sorts typ av bolag, till exempel Lindholm i Göteborg, det är mycket tech, automotive och sådär. Men här vi sitter idag på Torsgatan så är det en väldigt bredd av typ av bolag. Men det vi däremot kan se, om man ska se liksom hur, vad det är för typ av bolag, i början när vi startade 99, då var det mycket frilansare, giggare och den typen av bolag. Men det är liksom nu som man ser att en annan typ av bolag, större bolag, sätter sig i coworking. För man efterfrågar just den här flexibiliteten i både liksom miljöer, att dela ytor och att ja, men flexibilitet i avtalslängd.
Ja, just det. Så den här freelance-loungen, det är bara toppen på isberget, kan man säga. Och det får många förknippa med coworking.
Ja, men exakt. Det är väl liksom lite det var där det började, kan man väl säga. Men nu ser vi att det är, vi har ju det som vi kallar private office eller enskilda kontor eller egna kontor. Det är ju det som växer allt mer, att man verkligen vill ha sitt lilla eller lite större eller växande bolag hos oss. Och då är det väldigt smidigt då att du kan både ha ett kontorsrum men också liksom skala upp och ner genom de här, att ha loungeplatser, hyra till mötesrum och den typen av produkter.
Ja, just det man tidigare kallade för kontorshotell.
Ja,
men det var
ju
inte lika sexigt.
Nej, men det var ju inte det. Och det var faktiskt så vår grundare, Göran Garberg, han satt på ett kontorshotell och hade sin Garbergs reklambyrå och gick runt på det här kontorshotellet och kände att han höll på att dö i själen för att det var så tråkigt. Så han kände så här, det måste ju finnas något mer, jag måste skapa något bättre, där vi liksom fyller, förutom liksom att man kan ha ett kontor, att det är härliga arbetsmiljöer och att det skapas relationer och att man kan få liksom bra service. Så det är egentligen den grunden vi står på, och att man ska komma hit och växa och utvecklas.
Jag tänker en sak som många tänker initialt är också att det är ganska dyrt att sitta på coworking-ställen. Men jag vet att vi har pratat om tidigare att om man slår ut alla kostnader på el, kaffe, receptionist.
Ja, men exakt.
Telefonväxel. Alltså, ja. Det blir inte dyrare egentligen.
Nej, nej men precis. Och det där är väl precis, det där blir ju en fråga om liksom vad man vill prioritera. Så här får du en service, du behöver inte ha någon receptionist till exempel. Du behöver inte ha en kaffemaskin, du behöver inte ha en IT som sköter wifi, du behöver inte heller liksom se till att du har event till din personal. Alltså vi löser ju väldigt mycket av de frågorna. Så man ser ju att man snarare sparar på att sitta så. Det blir ju en annan del av, en annan kostnad som förflyttas till att sitta så här. Men på totalen så är det här oftast en mycket bättre lösning för bolag.
Just det. Och du tillträdde, när var det?
Ja, men det var ju i december.
Halvår sedan.
Ja.
Och din företrädare Yvonne Sörensen.
Va? Just det.
Hon kom väl från mer underhållning och restaurang och hotellsidan.
Ja.
Du kom mer från kontor- och inredningssidan.
Ja.
Kan du beskriva lite om din bakgrund så vi förstår vad du kommer in med? Så
att säga? Ja, men precis. Nej, men jag var, innan United Spaces så var jag 8 år på Tengbom Arkitekter. Började som marknadskommunikationschef där och var CEO de senaste åren.
Och innan dess var du bland annat på PR-byrå där vi sågs för 10 år sedan, 15
år sedan. Ja, men exakt. Ja, men det är väl kommunikation jag har jobbat med den största delen av livet. Och så har jag varit jurist en gång i tiden också.
Mm-hmm.
Ja.
Men du måste ju komma med ganska många nya tankar då från inredningsarkitektvärlden in i en sån här miljö.
Ja, men precis. Nu var ju jag var ju inte arkitekt själv, men jag jobbade, och Tengbom jobbade med alla delar av liksom arkitektbredden. Men jag tror att det jag jobbade väldigt mycket med på Tengbom var ju verkligen att få ut vad är och gör arkitektur till en bredare målgrupp på något sätt. Förklara vad vi gör och hur göra det attraktivt, hur skapa liksom köpsug kring våra tjänster och produkter. Och så jag tror att det, även om det här är en annan bransch, så tror jag att det tar jag med mig mycket in i den här rollen också. För det handlar ju väldigt mycket om att liksom, hur förenkla, hur gör det tillgängligt och hur förklara vad faktiskt den här branschen handlar om. Och hur vi kommer ut med vårt erbjudande helt enkelt.
Mm. Jag vet att du också är intresserad av den här neurovetenskapen kring kontorsmiljö och hur man trivs och hur man kan tänka kring inredning och färger och toner och så här.
Ja, nej men jag tror ju liksom om man tittar, det finns ju väldigt mycket begrepp inom det här. Du nämnde kontorshotell, vi pratar coworking, det finns smart och klart. Alltså det slängs med ganska mycket begrepp i vår värld, i kontorsbranschen just nu. Men jag tror att man måste landa i att det vi måste jobba med, det är att liksom skapa väldigt bra arbetsplatser. Och vara väldigt duktiga på att möjliggöra bra relationer på arbetsplatserna. För det är det som gör att arbetsplatser blir effektiva. Och vi jobbar med hela skalan någonstans. Från det lilla företaget till det större företaget. Och om vi då tar neurodesign-biten så tror jag det just att skapa bra arbetsmiljöer. Det handlar ju inte bara om att ställa in en snygg designmöbel och en tavla på väggen, utan liksom verkligen så här bottna i vad är det då? Ljud, ljus, material. Det finns ju otroligt många parametrar i vad det är som gör att man mår bra och ergonomi och de bitarna. Och det tycker jag är superviktigt att vi har med oss alltid när vi designar våra anläggningar och våra miljöer, att vi får med det perspektivet hela tiden.
Ja, just det. För det känns som att ni har en ganska medvetet sober inredningsstil som inte skriker.
Nej.
Alltså, den tar inte uppmärksamhet.
Ja, men precis. Och det ser ju lite olika ut på våra olika anläggningar. Men absolut, det finns ju väldigt mycket att jobba med där. Allt ifrån liksom, ja, men som jag sa, material och färgsättning och de bitarna. Vad som faktiskt skapar ett lugn och när man är koncentrerad miljöer, vad gäller där. Och när man behöver fokusera och när det ska liksom vara mer livfullt, när man ska liksom träffas och nätverka. Det finns ju en hel vetenskap bakom det som jag tycker är superintressant att utgå ifrån.
Hur ser du på den här hybriddebatten? Börjar du bli trött på den eller har vi bara liksom börjat egentligen?
Vad tänker du på då?
Ja, arbeta hemifrån eller tvinga folk till kontoret eller då coworking som en, och det jag menar också att det här blir en tredje väg, alltså att Man kan faktiskt erbjuda coworking också,
mm.
så att det finns ännu mer flexibilitet till arbetstagarna.
Ja, och jag tänker, jag kanske inte skulle uttrycka det som en tredje väg. Man tänker hybridarbetet, det har vi ju lärt oss efter pandemin att så är det. Och det tror jag de flesta bolagen är väldigt inställda på, att det är inte det ena eller andra, utan det är liksom en mix av lösningar som man behöver jobba med. Vi vill inte bara sitta hemma, och vi vill inte bara vara på kontorslösningar, oavsett vad det, om det är fasta eller coworking eller vad det är. Det vi däremot kan se i siffror är ju att man har verkligen återvänt efter pandemin mycket mer än man trodde till att jobba på någon form av kontor. Och att det har blivit att det fasta kontoret har blivit även att det är coworking som är det fasta kontoret. Det är den lösningen man har. Eller så kan det vara en kombination av att man har ett mer fast traditionellt kontor och att man också har coworking, också har hemalternativet, att man har den mixen. Det börjar liksom bolagen verkligen anamma, och sen så, men samtidigt är det väldigt många som famlar i det där, och jag tror att man kanske lite snabbt går på lösningen att ja, men vi ska ha ett fast kontor, eller vi ska ha coworking eller sådär. Jag tror man måste verkligen titta på vad är behoven för verksamheten och utforma liksom lösningen för det.
Ja, just det. Man kanske kan skala ner det befintliga kontoret,
ja.
Komma ner i hyra, erbjuda coworkingplatser som en alternativ väg för de som har närmare dit.
Ja, eller, ja, för det blir ju liksom...
Frihet och flexibilitet blir liksom nyckel...
Ja, men man utgår mycket mer utifrån hur attrahera medarbetare till sitt företag. Om du sitter ute i Södertälje så kanske du har ett behov av att ha ditt huvudkontor där, men också att ha den här typen av hubblösningar. Och det är så väldigt många lägger sina arbetsplatsstrategier nu, att man liksom, att man har den kombinationen. Och det ser vi väldigt mycket inom hela Castellum, just att man verkligen gör den mixen, och att vi hjälper bolag med det allt mer.
Jag såg ju till och med en undersökning som jag gillade från Harvard Business Review, eller den publicerades i Harvard Business Review bland annat, att de som blir erbjudna coworking-lösningar också upplever sig lyckligare.
Mm.
Alltså att man inte alltid bekväm på kontoret.
Nej.
Det var intressant, tyckte jag.
Mm.
Att även fast kontoret är härligt och bra och man gillar arbetsplatsen, så vill man inte alltid vara under den pressen.
Nej.
Med chefer och
medarbetare. Nej, men precis. Och det där är ju intressant, för det kunde man ju också se i den senaste rapporten som Castellum presenterade, Framtidens arbetsliv, att framförallt unga människor vill vara på kontor i högre utsträckning än äldre. Vilket är intressant, för det kanske man trodde att efter pandemin då alla ungdomar kommer vilja vara superflexibla. Men man vill tillbaka till kontor, men man vill inte vara tvingad att vara där. Och där kommer ju även det där in, att man vill kunna välja och vara flexibel och träffa andra människor. Och att just, att det kanske inte bara är kollegorna, det är kollegorna också. Men precis, man har fastnat rätt mycket i det där att man ska tillbaka till kollegorna. Men det är kollegorna och andra också. Och det är ju precis det som man får i en coworking-miljö. Då kan du springa på andra människor och connecta utifrån vad du jobbar med, vad du har för intresseområden, och liksom hitta synergierna där. För jag tror att människor idag, de söker information på ett helt annat sätt. De söker ju sina nätverk på ett annat sätt än bara inom det egna företaget.
Mm. Ja, precis. Så det har ju lyfts fram som en viktig fördel också. Jag för mig att Stockholms Handelskammare också lyfter just nätverkandet som
just det.
Superrelevant, förutom läget då. Men hur gör man för att accelerera eller facilitera det här nätverkandet mellan medlemmar? För det måste ju finnas enorm potential i,
exakt.
Men nu har 10 olika hubbar i Sverige. Hur får man folk att liksom prata med varandra? För det är ju inte automatiskt,
nej.
Det har jag märkt.
Nej, det är ju inte det. Nej, och det kan vara kulturellt också. Jag tror vi i Sverige är väl inte de som är bäst på att liksom gå runt och tjenixa med alla hela dagarna. Så att det där är ju någonstans att vi som jobbar med det här behöver vara väldigt duktiga på att sänka de barriärerna på något sätt. Att göra det enkelt att träffas och skapa den stämningen och connecta folk på det sättet. Och, men också någonstans att också om du väljer att sätta dig i en coworking-miljö och hos oss, då ingår det ju någonstans i att det finns också en förväntan på dig som medlem att du ska göra det, men att vi behöver hjälpa till och knuffa i det genom att ha aktiviteter, ha event. Vi har haft er till exempel. Mm. Superspännande liksom att sammanföra människor på det sättet så att man får till de där naturliga nätverken, men att man får knuffa lite grann på det.
Det bästa jag har sett är ju när man har en community-värld på något sätt som faktiskt arbetar med att sammanföra folk.
Exakt.
Också. Kanske inte uttalat, men att personen gör det.
Och där är ju, jag tänker också i att vara en duktig, för det har ju vi på alla våra anläggningar, att alla som jobbar, vår personal, de jobbar ju väldigt aktivt med att göra det. Och där handlar det enormt mycket om just att lära känna medlemmarna och förstå vad de, inte bara hur de mår och vad de ska göra till helgen, men också så här, intressera sig för vad man faktiskt jobbar med och komma längre in på djupet där, och för att också förstå inte bara hur man ska koppla ihop dem i olika nätverk och vilka medlemmar man kan connecta dem med, men också för att förstå vilken typ av event vi ska ha, om vi nu ska, vilka samtalsämnen skulle vara intressanta att lyfta, hur skulle det gynna dem, och även vilken typ av tjänster och service just medlemmarna här, för det ser ju väldigt olika ut från person till person och bolag till bolag. Så att det är ju verkligen ett ständigt pågående att verkligen komma nära våra medlemmar och förstå dem bättre och bättre.
Och visst skedde den här coworking-bubblan och hypen och kraschen, visst var det precis innan pandemin?
Ja, du tänker på WeWork, we crashed. Ja, precis. Exakt, det var ju, det smällde ju till där. Men
känns det som att det har stabiliserat sig nu, att det finns en mer...
Ja, det blev,
marknad.
Ja, men precis. Det var väl, om man tänker innan där, så blev det ju en väldigt, väldigt hype. Och det var ju mycket drivet av WeWork-fenomenet och sådär. Och det skedde ju en väldigt stark expansion. Men det vi ser efter pandemin är ju att man där lärde sig på något sätt att just att det hybrida arbetssättet, att det är det som kommer råda. Och då började man ju se över vad är vår kontorslösning. Då landade man ju väldigt mycket i att vi behöver ha en flexibilitet. Vi kommer inte nyttja ett kontor på det sättet vi nyttjade innan. Så då blev ju just det här coworking-alternativet, de flexibla lösningarna, väldigt viktiga att titta på. Det som bolagen efterfrågar allt mer. Så man kan väl säga att ja, det var en hype, men det vi ser nu är att coworking-marknaden idag är 5% i Sverige, 10% i Stockholm. Och man ser att 2030 redan, alltså om 7 år, så kommer det vara 30%. Så att det finns inget som tyder på att det kommer avta heller. Så det är ju inte någon nedgång, utan det är ju en exponentiell ökning som vi ser framför oss.
Mm. Så du säger att ni står ganska bra rustade inför...
Ja. Det skulle jag absolut säga, verkligen, och att vi ser en väldigt stor efterfrågan, så att det känns bra.
Mm. Mm. Och sen är det många som försöker konkurrera, alltså vi ser kafékedjor, Bröd och Salt som erbjuder coworking-lösningar.
Ja, men precis.
Men de har väl inte heller hela bredden?
Alltså, nej.
Ni vill ju ha, era slogan är väl Come Grow With Us, alltså ni vill att man ska kunna börja med några konsulter och sitta i loungen, och sen så kan man faktiskt skaffa ett rum och så kan man hitta en annan anläggning och man kan växa med tiden.
Just det.
In i ert nätverk.
Ja, men exakt. Så om man tar sånt Bröd och Salt upplägg så är det kanske lite mera det vi kallar för lounge, så att man kan ha en plats och man kan jobba för dagen. Men den typ av bolag som väljer att sätta sig här är ju främst där man har behov av ett mindre kontor, att man vill ha en flexibilitet att kunna sitta i loungeplatser och kunna ha mötesrum och sådär. Så att, ja, det är väldigt olika produkter skulle jag säga.
Mm.
Men liksom alla fyller ju olika behov, så att det är inte one size fits all alls längre.
Nej. Har ni flera anläggningar på gång eller jobbar ni med de 10 som ni har idag?
Ja, alltså det vi tänker är ju, som sagt, vi ägs ju av Castellum som är en av Sveriges eller Nordens största fastighetsbolag. Vi ser ju just hur vi ska jobba med Castellums bestånd för att skapa flexibilitet i hela kontorslösningen. Allt från liksom större kontor till den typen av hyresgäster och att kunna ha mindre lösningar och flexibla lösningar. Så att vi tittar ju på den mixen. Hur den expansionen kommer se ut, det kan jag inte riktigt uttala mig om idag, men det kommer ju göra mycket tillsammans med Castellum inom det beståndet.
Och som du är inne på, där man kan nischa sig är ju med platsen egentligen, alltså typ Lindholmen, Göteborg, där det naturligt är en viss typ av konsulter och en viss typ av bolag.
Just det.
Som finns i ett kluster.
Mm.
Och där man kan fylla en funktion, en roll. Man skulle kunna tänka sig fler sådana typer av inriktningar fast man inte behöver vara så uttalad, så att säga.
Exakt.
Jag tänker Uppsala till exempel, där det är mycket life science och medicin och läkemedelsbolag.
Precis, Lindholmen är ju en sån tydlig plats, men om man tänker Uppsala till exempel, det skulle kunna vara life science, men det är också en väldigt bredda bolag även där, och det är ju mer vi liksom skapar värde för kunderna genom att förstå dem mer och mer, så blir det också intressantare att attrahera liksom den typen av bolag som de vill jobba med. Men jag tror att det kommer inte vara riktigt så nischat att det bara blir life science, utan då blir det mer liksom, vad är intressant utifrån deras ekosystem, vad kompletterar de bättre så att det blir en stark, alltså att det blir starkt mervärde för den typen av bolag.
Ja, precis, det är en hårfin balans att skrämma bort ett fintechbolag som kanske inte är så intresserad av life science då.
Men där tror jag liksom framtiden får utvisa det lite grann. Det handlar liksom om att följa det här och se vilken typ av bolag som är liksom blir intressant för olika ställen. Och som sagt, marknaden är ju superlokal. Det är inte alls samma typ av bolag som sitter ens på Torsgatan som på Waterfront eller på Götgatan. Så att det tycker jag verkligen är styrkan hos oss. Att vi inte har smalnat av det på det sättet.
Just det. Men om man är medlem, kan man få tillgång till de andra enheterna? Då,
ja, men absolut. Har du ett medlemskap här så kan du vara i Malmö eller Göteborg eller Helsingborg eller vart
som. Det är väl också en styrka i nätverket. Alltså.
Absolut.
Kan vi säga någonting om lokalerna vi sitter i här nu då? För Torsgatan är ju hyfsat nytillkommet tillskott i portföljen.
Exakt. Nej, men det här är ju Stockholm Vattens gamla fastighet, så den är ju från början av 1900-talet, ritades av Ferdinand Boberg, och sen så tog väl Castellum över den här fastigheten för 4 år sedan och renoverade upp den, och så sitter vi här sedan 2 år tillbaka.
Just det, och där vi har haft våra talkshows, Bar Talk Live, det är ju alltså i Gasverket.
Exakt, gamla Gasverket. Ja, men så en superfin fastighet på Torsgatan som sagt, med en fin innergård med paddelbanor och högt i tak och härlig sekelskiftskänsla. Och hur kan vi måla upp det här bra i en podd?
Ja, det är ju otroligt centralt, fast det ligger ganska lugnt till.
Så exakt. Ja, precis.
Stenkast från Norra Bantorget, stenkast från Sankt Eriksplan.
Ja, exakt. Och ett helt annat lugn än i smeten, liksom. Men ändå väldigt nära.
Just det. Men är Waterfront den största?
Ja, det är det.
Vi befinner oss ju nu i AI-explosionen också. Hur tror du att den utvecklingen kommer påverka coworking-sektorn?
Ja, men om man börjar med lite grann där vi är idag med coworking, om vi till de siffrorna jag pratade om tidigare, att vi ser att det kommer gå från 5% till 30% hela coworking-marknaden, så är ju det en exponentiell ökning. Och då tänker jag att liksom, för att hitta vägarna i det här och skala upp och skapa liksom ett bra erbjudande och vara effektiva i det här, så tror jag att där kommer vi behöva teknik och AI för att stötta oss i den skalan. Och någonstans så tror jag att det handlar hela tiden om att vi behöver erbjuda just de här skräddarsydda lösningarna som kunderna vill ha. Och där tror jag att AI kan spela en jättestor roll. Jag vet inte exakt hur, men jag ser framför mig att Christian, du kommer in här och kommer till ditt favorit coworking space som ju säger att det är United Spaces på Torsgatan. Och ditt AI känner av vem du är och hur du brukar arbeta, vad du har för arbetsstil. Kanske dina tidigare mötesbokningar, den kanske skannar av din Outlook och ser vad du har för grejer på gång för dagen. Då skulle du kunna få hjälp att föreslå en bra arbetsplats där du ska sitta just utifrån det du ska göra idag. Och så tänker jag också att AI, med hjälp av AI så kan man ju också känna av vad du jobbar med. Nu förutsätter vi att alla integritetsfrågor är lösta i det här. Så att men om vi tänker framåt. Nej, men att också genom att AI känner av vilka kollegor du jobbar med eller vilka personer du jobbar med och vad du har för arbetsuppgifter. Du är copywriter och skriver om det här. Till exempel och kanske också då sammankoppla dig med någon person på det här spacet och föreslår att ni ska gå på ett gemensamt event, ni ska gå på det här bartalket, jättespännande, och där kan ni träffas och utbyta erfarenheter och skapa relationer. Jag tänker också att med hjälp av liksom, teknik så kan ju vi också förstå vilka typ av ytor som nyttjas mer eller mindre och hur vi ska optimera lokalerna, vilken typ av ergonomiska lösningar vi ska erbjuda. Vi kanske ser att här behövs ju mer tysta, koncentrerade ytor för våra medlemmar. De har verkligen det behovet, och kan vi ställa om enkelt. Vi kan också anpassa vår service, vår personliga service mycket effektivare utifrån det här. Så jag tänker väl som med all teknik att det hjälper oss att bli bättre på det vi gör. Alltså utifrån just den här ambitionen om att vara de som erbjuder bäst personlig service och bäst skräddarsydda lösningar och anpassa våra medlemsprogram utifrån och få hjälp med det.
Ja, så kanske det personliga mötet blir ännu viktigare.
Exakt.
När allting blir väldigt datadrivet, ja, och AI-styrt.
Ja, men det kan hjälpa oss att förstå vilken typ av personligt möte och vilken typ av personlig service behöver just du. Även om vi givetvis ska prata så kan det ge oss en knuff i rätt riktning mycket effektivare.
Mm. Ja, men det är som vårt event här, det är ju inte inspelat eller dokumenterat på något sätt nästan.
Nej.
Hela tanken är ju att gå emot den strömmen.
Exakt.
Och se till att folk faktiskt möts och diskuterar och nätverkar. Ja, är du inte här så missar du.
Mm.
Så det finns någonting där också. Den motreaktionen tycker jag också är spännande.
Mm, verkligen.
Dynamiken.
Ja, men precis. För det är ju lätt att tänka på just framtid, AI-teknik, att det ska bli liksom att vi inte ska prata med, men det är precis det som är behovet, att interagera.
Du som heter nu och rör dig mycket i den här världen, ser du några trender inom just coworking-sektorn eller vad bolagen efterfrågar när de letar?
Mm. Ja, men vi kan ju verkligen se att coworking är trenden.
Mm.
Det bolagen efterfrågar är ju verkligen så här flexibilitet i kubik. Det är flexibilitet i avtalslängd. Man har ju tidigare suttit i långa avtal. Det är man inte så sugen på längre. Man vill inte binda upp sig på det sättet. Man vill kunna skala upp och skala ner sitt bolag. Men också flexibilitet i vilken typ av lösning, vilken typ av kontor som just det här bolaget behöver, vilken typ av service man behöver. Och så just det här skräddarsydda, tidigare kanske det var att vi behöver just det här, vi vet det, men nu är det liksom just man vill ha mer skräddarsydda lösningar, och det kan vara att man vill ha en kombination av att kunna ha ett kontor i Stockholm, ett i Helsingborg, man har mycket möten här och mindre där och sådär. Det tycker jag vi ser, och liksom vad bolagen efterfrågar, man ska kanske snarare skulle vända den frågan till liksom vad bolagen behöver. Man kan efterfråga en sak, det kan vi se att man tror att man behöver ett större kontor, men man kanske kan hitta det i samtalet just när man borrar i liksom vad är det för behov ni har, så hittar man en annan lösning. Men också just det här att man behöver också Vi ser ju att man mer och mer behöver hjälp med kringtjänster och service i den, att man vill ha liksom en attraktiv plats för sina anställda att vara på. Att liksom vi som coworkingbolag verkligen hjälper företagen med de lösningarna. Och där kommer in också just det här, det mer skräddarsydda, det mer anpassade till det här företaget, att sätta upp den typen av event som passar just deras anställda. Så det skräddarsydda tycker jag man kan se är ju trenden eller det som efterfrågas.
Just det, vilket ställer krav då på er att ni kan hela tiden tillgodose och vara flexibla också.
Ja men exakt, och jag tänker det är, om vi ser också på coworkingmarknaden, det finns ju otroligt många aktörer nu. I Sverige finns det över 700 coworkingbolag. Och det är klart att det kommer ju säkert ske en konsolidering av den marknaden, även om vi ser en väldigt stor, vi ser ju att coworking kommer öka de här kommande åren, att liksom det kommer ställas om väldigt mycket åt den här flexibiliteten. Men jag tror ju verkligen att de som kommer liksom klara sig bäst i det här är de som är duktigast på att förstå vad kunden efterfrågar och i kombination med att ha örat mot rälsen och liksom hitta det här wow-faktorerna för kunderna som gör att det blir liksom verkligen något spännande och någonting som man inte riktigt visste fanns. Fortsätta med de överraskningarna.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
En stor fråga. Det bästa tipset, ja, men jag tycker ju att det finns ju otroligt många bolag och personer som jobbar med hållbarhet och den typen av lösningar. Jag kan tycka att vi är en av dem som jobbar med effektiv resursanvändning av kontor. Men jag tror just det här, det handlar ju hela tiden om att också nå ut till marknaden med den här typen av hållbara, världsförbättrande lösningar. Och jag tror att då handlar det väldigt mycket om att hitta, ja men anstränga sig för att hitta affärsmodellerna i det. Hur det blir liksom enklare för användaren och för konsumenten. Och bättre att alltid jobba med hur det blir en bättre och mer värdefull för användaren.
Pratar ni om hållbarhetsparametrar när ni säljer ert koncept så att säga?
Ja men absolut, och jag tror liksom i grunden så jobbar vi ju med hållbarhet, med att liksom dela ytor. Det är ju otroligt mycket kontorsytor som står tomma väldigt stor del av tiden. Här jobbar ju vi just med att verkligen samnyttja ytor, att du kan ha ett mindre kontor men du kan också dela på mötesrum och du kan dela på loungeytor och service och de bitarna. Så att det finns ju en hållbarhetsaspekt inbyggd. Vi tittar ju på att sitta i hållbart byggda lokaler, från BREEAM-byggnader till WELL-certifierade, att vi vill verkligen sitta i den typen av miljöer, för det är otroligt viktigt för våra kunder att också ha sin kontorsmiljö på ett hållbart sätt.
Mm. Pratade tidigare, vet jag, om att du efterfrågar mer evidens och mätbarhet i den här branschen.
Mm.
Vad är det du skulle vilja se för typ av data?
Men jag tänker att det finns ju flera delar i det. Dels vi pratade tidigare om hållbarhet, att verkligen kunna liksom motivera de bitarna i sina kontorslösningar, hur man verkligen är mer hållbar med resursanvändandet. Men sen så tänker jag också att det handlar om att evidens kopplat till vad är det för behov man har av typ av kontorslösning. För det är lätt att säga nu att ja, men vi vill ha ett kontor. Våra medarbetare säger det här. Men just att gå tillbaka till men vad har vi för behov i verksamheten och verkligen sätta upp de parametrarna för att liksom designa sin kontorslösning på bästa möjliga sätt. Det tror jag är viktigt att man grundar det i evidens och inte bara i tyckande. Att de vill eller vi borde, utan verkligen grundar det i någon form av arbetsplatsstrategi så att man verkligen når sina mål på bästa möjliga sätt.
Ja, just det. För ibland så vet man inte alltid vad man vill.
Nej, men precis. Exakt.
Har du några bra lästips eller poddtips?
Mm. Men lästips då, jag tycker Paulina Bodlitba har ett väldigt bra nyhetsbrev som jag tycker är väldigt bra, som jag tycker ni ska prenumerera på. Mm. Har du det?
Ja, jag är betalande.
Ja, jag med. Hon har väldigt bra spaningar om AI-utveckling framförallt, som är superintressant att följa, tycker jag.
Mm, just det. Och där kan man också få lite extra erbjudanden och godsaker också om man, är, om man är premium.
Exakt.
50 spänn i månaden, tror
jag. Ja, det är ingenting.
Precis, mer sånt. Mm. Jag har inte kopplat på monetariseringsmodellen på mitt lilla nyhetsbrev.
Eller? Nej, men det kanske är dags nu.
Ja, men jag skriver bara mig själv hela tiden.
Så det är ingen som är så jättesugig. Jag tror det säljer.
Men jag tänker, om man har ett par tusen prenumeranter, då kan man koppla på en extra, då känns det som att det kan bli värdefullt för mig att börja skriva mer så här,
ja, just det,
detaljerade spaningar.
Just det, då får du ett instrument att göra det. Ja, jag vet, Paulina tror jag kopplar på den där ganska snabbt.
Ja, visst. Ja. Men det är ju hönan och ägget. Liksom. Ja, ska man lägga en massa tid på att göra avancerade spaningar när man bara har några tiotal prenumeranter?
Mm.
Eller är det som man måste börja för att få upp det från början? Så att, jag är imponerad av att det drivet finns där.
Mm.
Och jag tror att Substack är en väldigt spännande
verkligen
plattform.
Mm.
Nyhetsbrev har ju
det, tycker jag också. Och det finns väldigt mycket spännande där på Substack. Så det kan man ju kika runt lite grann utifrån vad man vill.
Ja, man kan lägga poddar där. Och nu har de skapat notes-funktionen som är som Twitter lite grann. Man kan skriva korta meddelanden och så här. Det är bara att man måste få in en massa att vara där och använda.
Exakt.
Annars så blir det lite ensamt.
Liksom. Mm.
Bra. Vem tycker att jag ska intervjua?
Men jag tänker, vi snackade ju lite grann, jag har inte riktigt koll på vilka du har intervjuat. Du har intervjuat en väldigt massa, så att det kanske är någon... Men jag tänkte, vi pratade om neurodesign där. Så jag tänker Katarina Kospic, har du intervjuat henne?
Nej, faktiskt inte.
Nej, hon och jag snackade en del om det. Hon har väldigt bra spaningar på det ämnet, så det är mitt tips.
Just det, Katarina Kospic.
Mm.
Ja, det är bra tips. Vi kan väl nämna den här rabattfunktionen som vi har haft nu i samarbetet också. Att man faktiskt kan få en fri arbetsdag.
Ja, exakt.
På någon av era anläggningar.
Ja, men verkligen. Det går alltid bra att komma och testjobba hos oss. Det är det bästa sättet att känna om det här är någonting för dig.
Precis. Maila till marketing@unitedspaces.se. Så kan du skriva Heja Framtiden och då kan de hjälpa dig vidare med ett valfritt datum och plats.
Verkligen, jättekul.
Bra, och så ser vi fram emot att eventuellt göra då Bar Talk Live igen här i höst på Torsgatan 26.
Vad har du på gång då?
Jag vet inte, jag är lite sugen på det här med åldrande forskning och life science biten.
Kanske någonting vi skulle köra i Uppsala då?
Exakt. Om inte de är trötta på det redan. Jag tror det skulle funka att få bra experter till det i Uppsala. Absolut. Där känner vi ju en del. Nej, men annars finns det ju, lärande och fintech och allt möjligt som man kan grotta ner i. Vi smyger ju liksom in kapitlen från vår bok i det här också. Så att vi gör ett nedslag för varje kapitel.
Just det.
Vi har 15 i vår bok och Henrik Smarak, Nu fattar jag, som kommer ut 2021.
Just det.
Så att vi får se om det håller i sig.
Ja, men de har varit superintressanta, era Bar Talks, och ju också verkligen inte bara för medlemmar utan från alla är välkomna.
Ja, precis. Mm. Ja, ni vill ju hälsa ut externa människor som tittar på lokalerna.
Exakt.
Och imponeras och boka en visning och bli medlemmar.
Ja, men varför inte?
Why not?
Exakt.
Bra, tack snälla Emelie Mannheimer för att jag fick komma hit.
Nej, men tack själv, supertrevligt.
Unitedspaces.com är förvirrande nog webbadressen, fast e-mailadressen är unitedspaces.se. Men framtiden.se, där hittar du all information om mina poddgäster och projekt, böcker, tidningar, nyhetsbrev och så vidare. Vi hörs nästa gång med något annat. Tack snälla för att du lyssnade.